We are waiting here for the flight. That's the situation.
Talibanerna skjuter hela tiden mot folkmassan. För att skingra oss, berättar en man i Ekot den 20
augusti 2021.
Mannen jobbar på den svenska ambassaden i Kabul och väntar på att flygas ut ur landet i Herculesplan när talibanerna tar över makten i Afghanistan. I december 2021 avslutar Sverige en dramatisk höst med evakueringar från Afghanistan. Den dåvarande utrikesministern Ann Linde är stolt.
Otroligt lyckad. Alltså det är en unik operation. Det har varit väldigt, väldigt svårt och varit farligt.
Nu har det gått 2 år sedan det där uttalandet. 2 år sedan evakueringen avslutades. Men kvar där i Afghanistan finns människor som fortfarande lever under dödshot för att de jobbat för svenska försvarsmakten. Tolkar som hjälpt svenska soldater på fält eller vakter som visiterat besökare på den svenska militärbasen. Som Rohina som jobbade där i 7 år.
If they find out and if they catch me they will make me in pieces. Not just kill me, they will cut me in pieces.
Om de hittar mig så kommer de att skära mig i bitar, säger hon. Flera länder i väst har valt att fortsätta att ge skydd åt sina lokalanställda och försöka få ut dem från Afghanistan. Men vad händer med de afghaner som valde att jobba för Sverige? Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.
Vill du ha kaffe? Vi har Nescafé. Vi dricker inte svenska kaffe, förlåt.
Nasrin Nour bjuder in mig i lägenheten i Norrköping som hon delar med sin man och parets 2 små pojkar. En vardag som ser helt annorlunda ut än den hon hade för bara några år sedan.
Vi bodde i samma, in the same street where there was the Swedish camp.
Nasrin var 16 år. När hon blev den första kvinnliga tolk som anställdes i försvarsmaktens insats i Afghanistan 2009.
Ja, det var min sista år i high school.
Hennes mamma som var engelsklärare kom hem en dag och sa att hon hade pratat med en vakt på den svenska militärbasen där i norra Afghanistan.
Jag var nervös eftersom jag hade studerat mycket men jag hade ingen chans att prata. Sen från nästa dag. Jag började jobba.
Först ville Nasrin inte visa sig utanför militärbasen tillsammans med de svenska soldaterna. Det var ett stort uppdrag för en 16-åring och hon var medveten om att det fanns de som inte gillade att hon samarbetade med utländska styrkor.
First I had decided that I will only work inside the camp because I didn't want to show my face to people outside. But when I started working I felt safe with the Swedish Armed Forces because they were really careful.
Men hon kände sig trygg med de svenska soldaterna. Så Nasrin släppte garden och började följa med dem ut i byar, fängelser eller skolor.
I decided that I want to help them in more ways to reach people, reach women especially. And that was the greatest feeling to be able to help women in Afghanistan.
Hon hoppades ju på en bättre framtid där demokratin skulle ge alla, kanske särskilt just kvinnorna, en bättre chans.
Det var olika typer av känslor där. Den jag var rädd eftersom många could see my face. But I was also feeling this greatness in my inside, you know, the gratefulness inside my mind that even in a little bit of way, I'm helping my people.
Glädjen över att bidra med något vann över rädslan. och hon hade fullt förtroende för sina svenska kollegor. De tog hand om varandra.
And I always had that feeling that if it comes to a day where I need help, I would get help.
Det var inte så många lokalanställda kvinnor där på basen, 7 stycken. Men de som fanns där, de höll ihop.
Vi hade samma kontor.
Tolkarna och de kvinnliga vakterna, Monisa och Rohina som vi valt att kalla dem. De hade i uppgift att visitera kvinnor och flickor som besökte militärbasen.
Och sen de två kvinnor som jag jobbade som vakt, de alltid lagat mat hemma och sen bring it to the camp. And it was not just for them.
Vakterna hade alltid ett extra mål mat just till Nasrin.
I live in the hostel, jag kan inte laga mat mycket och jag jobbar här sen jag studerar. Så det var alltid nästan, every day they would bring like double food. So it was like a family. So that's why I know them so close. Vi känner varandra.
De tre kollegorna blev nära vänner där på den svenska militärbasen och har hållit kontakten sedan dess.
När vi jobbade tillsammans, det var alltid som vi sa att kanske en dag vi träffar i Sverige, vi bor tillsammans i Sverige, vi kan träffa och jobba eller någonting, men ja.
Nu har det gått mer än 10 år sedan de delade vardagen där över en kopp te. Idag befinner de sig i varsitt land under helt olika förhållanden.
There is one. From Afghanistan.
Vi får göra några försök innan vi får fatt i Rohina via WhatsApp.
Vale?
Mami, doktor, salam alaikum.
Salam alaikum. Hala jan, khub esten, bakhair?
Det är kväll i Afghanistan och hon står i köket och gör bologna.
Det är nästan som pizza, men i afghan way. Bologna.
Rohina har varit hemma ensam nästan hela dagen. Men nu har några av hennes barn och barnbarn dykt upp och är hungriga. I 7 års tid jobbade hon som vakt där på svenskarnas militärbas. Att få en liten pratstund med de svenska soldaterna, det var det bästa, säger hon. Att få veta lite om hur de levde i Sverige.
Och de alltid visar bilder från i Sverige om vinter och sommar och ser ut när de festar och allt.
Hon brukade prata i timtal om de där mötena när hon kom hem till sin egen familj. Barnen tröttnade på att höra med tjat, säger hon. Men en dag meddelade hennes chef att de svenska trupperna skulle lämna Afghanistan.
It was the worst day. She says that I hardly got myself home from the camp when they told us that today is the last day. Pick everything you have. You're not coming back.
Det där, det var den värsta dagen i mitt liv, säger hon. Plötsligt stod hon där utan både försörjning och kollegor, säger hon.
She had to quit the job. She cannot go to the same place to meet the same people she has worked for the last 7 years, and plus she will not have any way to make income for her family, and she was left behind.
Rohina lyckades knappt ta sig hem. Hon sörjde ett förlorat jobb, men där och då förstod hon inte helt och fullt hur farlig hennes vardag skulle bli just på grund av det där jobbet för den svenska försvarsmakten.
Rohina, som alltså är en av de totalt omkring 200 lokalanställda afghaner som jobbat för försvarsmakten i Afghanistan, enligt de uppgifter vi har fått ta del av. Och Ulrika Bergqvist, producent för det här programmet, vi ska fortsätta att följa de här kvinnliga vakternas historia. Men först tänker jag att vi ska påminna lite om vad som hänt i Afghanistan de senaste åren. Sverige deltar i en omfattande militär insats i landet från 2002 och framåt.
Precis. Och när den är som störst så finns det omkring 500 svenskar på plats på militärbasen i norra Afghanistan.
Och 2014 så lämnar försvarsmakten över basen i Mazar-i-Sharif till den afghanska staten. Och redan då så har säkerhetsläget försämrats.
Och den här utvecklingen den fortsätter. 2021 blir ju situationen då riktigt akut.
Dagens Eko kvart i 5 börjar om det senaste i Afghanistan, där det rapporteras att president Ashraf Ghani har lämnat landet och att han avgår inom kort.
Då återtar talibanerna makten. Alla inser nu faran för de afghaner som jobbat för utländska beskickningar och militärstyrkor.
Och här börjar flera länder snabbt evakuera sina ambassader.
Ja, och det gör också Sverige.
Men det är enbart de som är svenska medborgare som får lämna landet i ett första skede. Lokalanställda blir kvar.
Och det är ju ett skammens ögonblick när man precis har sagt att man ska evakuera alla och vi kommer vara sist kvar här. Vi ska se till att ni kommer iväg.
Det här är Robert Karjel som skrivit en bok om de där första dagarna och flykten från den svenska ambassaden. Ambassadören håller ett tal till sina lokalanställda om hur de också ska bli hjälpta.
Och sen en kort stund senare så ser de här lokalanställda hur alla svenskar skyddade i bepansrade fordon bara rullar förbi dem ut på gatan och försvinner iväg.
Idag vet vi att flera av dem som arbetade för den svenska staten, bland annat ambassadpersonalen, snabbt fick komma till Sverige.
Precis, men det är ju inte bara de som arbetat för Sverige. Det finns ju en rad människor i Afghanistan som jobbat för den svenska försvarsmakten under den långa och omfattande militära insatsen som Sverige var en del av.
Efter våra kartläggningar så har vi landat i att det är ungefär 200 personer som har genom åren jobbat för Sverige.
Det här är Björn Blank. Han är Afghanistan-veteran och en av de veteraner som engagerat sig mycket i de lokalanställdas situation.
Och detta får vi också bekräftat när vi till slut får tag på den lista som Försvarsmakten förser Utrikesdepartementet med inför evakueringarna 2021. Och då ser vi att det är 200 stycken.
Och Björn Blank har länge slitit sitt hår för att få fram dokument och uppgifter om de personer som varit anställda av svenska staten i Afghanistan. Uppgifter om det som hänt dem.
Men vi ska nämna några ord om Björn Blank också och varför han har så stort intresse av det som händer med de lokalanställda.
Ja, för redan när den svenska styrkan lämnade basen där i Mazar-i-Sharif 2014, redan då så såg han det här problemet framför sig.
Vad händer med de lokalanställda? Har vi någon typ av plan?
De lokalanställda är ju personer han delat sin vardag med. De har varit avgörande för de svenska soldaternas säkerhet, säger Björn Blank, och för att de ska få sitt liv att gå ihop där i Afghanistan.
Ja, det går inte att genomföra en sån här insats som vi har gjort utan dem. De lagar våra elverk, de städar våra toaletter, de hjälper till i köket, de tvättar våra kläder, de vaktar oss på natten så att vi kan sova. De sitter i våra bilar, de sover i våra tält, de skrattar åt våra skämt. De är med oss under hela tiden och de sitter i samtal med oss och byäldstar, med talibanledare, med alla möjliga element som vi vill stöta mot och prata med. Då är de där och de är inte maskerade på något sätt och de hälsar med sitt namn så att de är väldigt exponerade säkerhetsmässigt.
Så när Björn Blank då är tillbaka i Sverige efter 3 år i Afghanistan så engagerar han sig i tolkarnas och andra lokalanställdas säkerhet tillsammans med till exempel den här kampanjen Tolkarna.
Och den här frågan ställs såklart på sin spets igen när talibanerna tar över kontrollen av landet hösten 2021 och säkerhetsläget försämras radikalt.
Och i det här läget så blir personer som jobbat för Sverige, även om det är en tidigare insats, plötsligt väldigt utsatta igen. Så när talibanerna tar makten där 2021 så är det ju många som jobbar febrilt för att lösa den här situationen.
Och där och då så verkar det finnas ett sätt att skydda de här lokalanställda. För vid extraordinära händelser som det här ju är, så kan en svensk ambassad välja att framställa, som det heter på byråkratsvenska, vissa utvalda personer för vidarebosättning i Sverige.
Helt enkelt göra upp en lista på särskilt utsatta som personer som jobbat för Försvarsmakten. I praktiken innebär det att man presenterar deras namn för Migrationsverket. Och sen så tittar de och Säpo på de här handlingarna innan de här personerna kan ges klartecken till att resa till Sverige.
Och det här är något som regeringen och oppositionen är överens om där hösten 2021. Men det finns också ett tydligt datum för när evakueringsinsatsen ska vara klar. Och det är den 17 december samma år.
vi får indikationer på att det faktiskt är så att det är tidsbestämt. Det finns ett end date och det är i slutet av december.
Så samtidigt som talibanerna den här hösten fortsätter att konsolidera sin makt, så är den där dörren som står på glänt för de lokalanställda på väg att stängas.
Och när den dagen kommer så vet vi att jättemånga fortfarande finns kvar som inte fått sin sak prövad, som inte blivit framställda.
Enligt de uppgifter som Björn Blank tagit fram så har hälften av de 200 som arbetade för svenska staten i Afghanistan fått komma till Sverige. 50 har fått skydd i andra västländer och 50 personer är kvar i Afghanistan.
Varför just de här 50 aldrig kom med till Sverige är det ingen som har ett tydligt svar på.
Och vi ser inget mönster, utan det är bara att de inte haft turen att fått sitt namn upplockat ur tombolan.
Där och då, i december 2021, så medger regeringen att det finns lokalanställda kvar i landet.
Och dåvarande utrikesminister Ann Linde, hon säger att hon hoppas att de resterande afghanerna ska kunna komma till Sverige med hjälp av FNs flyktingorgan UNHCR som kvotflyktingar.
Så Ulrika Bergqvist, idag har ju gått nästan exakt 2 år sedan Sverige genomförde den där sista evakueringen.
Mm. Och de här 50 är då alltså kvar.
Och bland de som vädjat om hjälp finns ju de här 2 kvinnliga vakterna som jobbade på Sveriges militärbas i Mazar-e-Sharif. Alltså Monisa och Rohina, som vi valt att kalla dem för att inte avslöja deras verkliga identiteter.
Hon säger att for the last 2 years almost the Taliban has taken Afghanistan. She hasn't lived in one place. She has been traveling to many cities to just change place so they don't get to know who she is.
Sedan talibanerna tog makten har Rohina försökt gå under jorden. Rest från stad till stad, ena veckan i Kabul, en annan i Kunduz. Hon känner sig inte säker någonstans.
She says that even for 1 month or 1 week I travel so I disappear for some time.
Oron över att någon släkting ska berätta för talibanerna att hon jobbat för svenskarna finns där hela tiden. Att en kvinna jobbar för ett annat lands försvarsmakt är ett grovt brott i deras ögon, säger hon.
Working inside a non-Muslim, non-Afghan camp is like the biggest crime you can do. She says that if they find out and if they catch me, they will make me in pieces. Not just kill me, they will cut me in pieces.
Om de får veta var jag jobbat, nöjer de sig inte med att döda mig. De skulle skära mig i bitar, säger Rohina.
Because that's totally wrong for them, like more than wrong for Taliban.
När just kvinnan i en familj jobbat för utlänningar så nöjer sig inte talibanerna med att skada enbart henne. Kvinnans man och barn är också utsatt eftersom det i talibanernas ögon är mannens och sönernas ansvar att kvinnan beter sig rätt, förklarar Nasrin.
They can lose their life because of her, because she has worked. Because Taliban can easily say this. Okay, she was a woman, she didn't think through, but why you as a man in your family let her work? That means it's gonna affect the whole family.
Rohina känner ingen som dödats för att de arbetat för försvarsmakten. Men folk pratar, säger hon. Om personer som försvunnit, som aldrig setts mer igen.
There has been many people who has just disappeared. That is the thing with Taliban, that they do everything so secretly. They don't want to show to the world.
Nu lever de från dag till dag och försörjer sig och sin sjuke man genom att ta tillfälliga sömnadsjobb.
She does some tailoring, make clothes for others.
Mest burkor, det heltäckande klädesplagget för kvinnor som det blivit hög efterfrågan på igen sen talibanerna tog makten.
So that's how she's surviving right now with the family.
Hon har inte hört någonting från Sverige och ringer varje vecka till Nasrin i Norrköping och ställer sina frågor. Tror du att jag har någon chans? Hon vet ju att andra länder har fortsatt att evakuera lokalanställda.
So I hope that someday I will be also called and say that okay, now it's your time.
Rohina hoppas fortfarande att telefonen ska ringa en dag och att någon ska säga, nu är det din tur. Det enda besked hon fått så långt är att den svenska ambassaden i Kabul tagit emot hennes ansökan om vidare bosättning i Sverige. Om hon fått avslag av någon anledning, om det finns hemlig information i hennes ärende, så har hon inte nåtts av den. Hon har inte hört något alls. Hoppas att dina bulani smakar bra, säger Nasrin innan vi lägger på. Och Rohina svarar att hon önskar att vi hade kunnat titta förbi så att hon fick bjuda oss på mat. De båda väninnorna har båda precis hört av sig till sin tredje kollega, Monisa. Hon som också var vakt där på den svenska basen.
Vad började klockan vara i Islamabad?
Bra fråga.
Till skillnad från Rohina har Monisa fått besked om att hon har grönt ljus. Hennes namn står där på listan över personer som får en chans till vidare bosättning i Sverige.
Hon har chans, men hon vill inte resa utan barn.
När Sverige tog beslut om att erbjuda vidare bosättning för de som arbetat för Försvarsmakten var ju uppmaningen från regeringen och dåvarande utrikesminister Ann Linde att även anhöriga skulle erbjudas samma sak. Främst minderåriga, men även vuxna barn fick följa med föräldrar om de ansågs av skyddsskäl. Men något gick fel i Monisas fall och hennes barn finns inte med på den där listan med namn.
She has lost her husband. So that means she cannot leave her kids to anyone. Men unfortunately it's only her on the list of resettlement to Sweden, not her kids.
Monisa är änka sedan många år tillbaka och är ensam ansvarig för sina tre barn i 20-årsåldern. Hon är särskilt orolig för dottern. Hon har en funktionsnedsättning som gör henne helt beroende av sin mamma.
Vale. Salam. Khubestin bakhair satman.
Salam. För några månader sedan knackade talibanerna på Monisas dörr.
And said that we want to take a look at your apartment if we find something.
De sökte igenom lägenheten efter ett dokument som kan koppla henne till Sverige. De hittade inget. Hon hade gömt sina papper, men efter den händelsen blev familjens läge akut.
And after they left, I started stressing because what happens if somebody has told them something or if they come next time and they find something.
Alla släktingar och vänner vet att Monisa har jobbat för svenskarna. Har någon av dem kanske redan berättat? Stressen har ätit sig in i kroppen på henne.
And she says that since then I have literally took loan from anyone that I know that can help me with a little money to get out of Afghanistan, which I did now. And we are still asking for loan from people because my kids are staying in a private hotel.
Familjen kunde inte längre känna sig trygg och bestämde sig för att låna pengar och skaffa tillfälliga visum till grannlandet Pakistan. Där hoppas de boka in ett möte på Sveriges ambassad och försöka lösa frågan om barnen.
And we are still waiting. It has been more than 1.5 months.
En hel månad har gått, men än vet de inget om familjens chanser att få resa tillsammans till Sverige. Dagarna går ut på att vänta.
Just praying, sitting, that's all.
Själv har Monisa erbjudits ett rum via det internationella migrationsorganet IOM. Men de tre barnen, de har inte rätt att vara där, så de har hyrt ett hotellrum i en annan del av stan. Hon vet att andra kollegor från tiden där på kampen redan är i Sverige med hela sina familjer. Och Monisa har inte helt förlorat hoppet.
She says that I don't know even myself where the process is, what's going on, but I know that there are some people who are trying to do the right thing. Thank you so much from your time. Salamat. Khodafistan. Bozgab mezanem. Khodafis.
Ulrika, vi hör ju hur Rohina och Monisa beskriver en livsfarlig situation för dem själva och för deras familjer. De här personerna kan ha ett intresse av att måla upp den här hotbilden mot dem.
Det är ju ofta så att det är svårt att kontrollera det en person berättar så här på länk för oss. De kan ju inte presentera några polisrapporter eller så, för den här typen av hot och trakasserier går ju inte att anmäla i talibanernas Afghanistan. Men det finns ju andra som kan bekräfta den här bilden.
Så vi gick vidare och pratade med en person som har som jobb att utreda och analysera hur säkerhetssituationen bland annat ser ut i Afghanistan just nu.
There have always been serious human rights violations taking place in Afghanistan, but certainly the situation deteriorated after the Taliban arrived.
Det här är FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Afghanistan, Richard Bennett.
Ja, och han har följt utvecklingen i Afghanistan under längre tid och bekräftar att de personer som jobbat för utländska försvarsmakter tillhör de mest utsatta.
You know, basically you were working with the enemy.
När talibanerna tog över makten 2021 så fanns en oro för att de som arbetat för den tidigare regimen och samarbetat med väst skulle utsättas för rena blodbad som hämnd. Något sånt har vi tack och lov inte sett, säger Richard Bennett.
There were fears before they took over that there might be massacres, but that fortunately has not happened. Nevertheless, even though there is an amnesty for those who worked with the previous government, we are getting quite a large number of very worrying reports.
Richard Bennett berättar om omfattande hämndaktioner som man sett över hela landet. Det här har fortsatt sedan talibanerna tog makten och pågår fortfarande, säger han.
Of some very violent behavior, including killings, torture and so on.
Grovt våld, mord, tortyr.
Ja, och Richard Bennett, han tycker att Sverige och andra länder som haft insatser i Afghanistan, de bör fullfölja det de påbörjade med sitt evakueringsarbete där hösten 2021.
The countries who were supporting Afghanistan, be it through NATO or not in Sweden's case not NATO, ought to basically finish the job they started in August 2021.
Helt enkelt erbjuda skydd för dem som nu riskerar sitt liv.
Protect or provide protection to those to whom they owe a duty.
Jag pratar med dem via internet. Mestadels så skriver jag med dem.
Och det här är Afghanistan-veteranen Björn Blank som vi hörde tidigare. Han säger att han håller ständig kontakt med de där 50-talet personer som jobbat för försvarsmakten i Afghanistan.
Så jag har haft kontakten och någonstans gett mig tusan på att jag ska alltid svara de som skriver till mig.
I princip alla de här 50 personerna mejlade in en förfrågan om att få bosätta sig i Sverige när talibanerna tog makten där i augusti 2021 enligt Björn.
Och vi på Konflikt har pratat med flera av dem och sett deras dokument, deras anställningskontrakt och vitsord från försvarsmakten.
Och precis som de här kvinnliga vakterna vi har hört, Rohina och Monisa, så berättar också de här tolkarna om rädslan för att bli angivna, om ett kringflackande liv där de inte längre kan söka jobb och försörja sina familjer.
De här personerna har en hotbild mot sig som gör att de inte kan arbeta och dessutom måste gömma sig och kanske också byta adress. Och byta adress och hålla sig gömd kostar pengar och de kan inte jobba.
Och några av dem som vi har pratat med har jobbat som tolkar för försvarsmakten i olika perioder.
Och när de reser runt för att skydda sig själva så gör de det tillsammans med sina fruar och barn. Barn som inte längre då kan gå i skolan eftersom familjen inte kan stanna länge på en och samma plats.
All the time my daughter is telling me, why you're going to another place and you're changing place.
Min 8-åriga dotter förstår inte varför vi flackar runt så här, säger en av tolkarna. Hon ber mig om att få ett normalt liv igen.
I can't tell them because maybe they are scared.
När de mejlade Sveriges ambassad i Kabul där i augusti 2021 så fick de snabbt ett svar där det stod att man tagit emot förfrågan om vidare bosättning i Sverige och att man då från ambassadens sida skulle titta på ärendet. De här mejlen har ju vi sett, Fernando, eller hur?
Exakt.
Men sen så säger de här tolkarna att det blev tyst.
Yes, yes, I tried several times, but I did not receive any response.
Hösten 2021 så var mejlkorgarna på ambassaden där i Kabul översvämmade av mejl som krävde ett svar. Och det blev svårt för UD att hinna med. Och alla ärenden hann helt enkelt inte avslutas innan evakueringsinsatsen tog slut i december 2021.
Och någonstans har jag ju bottnat i att de bara hade otur, de som är kvar. Det är ingen skillnad på hur lång tid de har arbetat, vilken typ av yrkesutövning de har haft, utan de har helt enkelt bara haft otur att deras namn inte blev draget ur tombolan 2021 eller 2014.
En snickare som kanske lagat någonting som är trasigt där inne på militärbasen en vecka eller så kan vara här i Sverige nu, medan någon som jobbat som tolk eller vakt i flera år blivit kvar i Afghanistan.
Precis. Jag pratade ganska nyligen med en vakt som jobbade från det att våran dörr öppnades, och det till och med innan dess, och tills att den stängdes. Han jobbade 9 år. Han tänkte ju att om jag är lojal och stannar med Sverige under alla de här åren, då är det de som kan hjälpa mig sen. Och idag sitter han ju i den båten där han ser kollegor som också jobbade många år för Sverige men sen jobbade något år för Tyskland, som idag befinner sig i Tyskland. Och då är han ju såklart, känner han sig såklart besviken och frustrerad. Varför gjorde jag inte så att jag jobbade för fler länder? Då hade jag kanske haft skydd.
Okej, så enligt Afghanistan-veteranen Björn Blank, som tillsammans med ytterligare några veteraner driver den här frågan, så verkar det ju här vara ett lotteri. Han återkommer till den här tombolan.
Precis. Det verkar inte finnas någon logik, säger han. Eftersom en rad tidigare lokalanställda har lämnats kvar där i Afghanistan utan att få sin sak prövad, medan andra har fått komma hit.
Och vi ska snart höra mer om hur den svenska regeringen förklarar hur man tänker idag. Men först så har konflikt Sanja Salberg tittat på hur andra västländer arbetar för att fortsätta ge skydd till sina afghanska lokalanställda.
Hello. Let's see if I can hear you. Can you hear me?
I can hear you.
Great.
Professor Sarah de Jong vid York University i Storbritannien svarar. Hon har ägnat mycket tid de senaste 5 åren åt att titta på hur olika västländer hanterat frågan om de lokalanställda afghanerna. I detalj beskriver hon först hur Storbritannien fortfarande jobbar intensivt med att få ut dem.
The resettlement programs have remained open for applications. There hasn't been the kind of deadline or cut-off point that you have seen in Sweden where after December 2021 we have.
Tvärt emot Sverige kan Storbritanniens tidigare lokalanställda i Afghanistan fortfarande ansöka om att få hjälp att lämna, och ansökningarna behandlas löpande, säger Sarah de Jong.
Applications are still being processed and once people receive eligibility under the scheme when they're in Afghanistan, they are subsequently supported and helped with crossing the border, mostly to Pakistan and sometimes to other countries such as Iran.
Den som uppfyller kriterierna får hjälp att ta sig ut ur landet till Pakistan eller Iran.
Mm. But when you're talking about this,
men frågar jag, det låter lätt, men hur går det till att få ut en tidigare lokalanställd ur talibanernas Afghanistan idag? Kan väl knappast vara en enkel sak.
I mean, it's difficult to give the exact details because of course much of that is happening under the radar, let's say, you know, and no government would very publicly share the information of how they would do it.
Exakt hur västregeringar som den brittiska får ut folk är inget de öppet kommunicerar av säkerhetsskäl. Det lär involvera lokala kontakter in i Afghanistan, men exakt hur det går till är hemligt, fast det är klart, tillägger Sarah de Jong.
But I'm sure that if, let's say, the Swedish Defense Ministry would coordinate and speak to their UK counterpart, they could get it.
Sveriges försvarsdepartement skulle säkerligen vid behov få ta del av information och kunnande, säger professorn. Det finns inga exakta officiella siffror på hur många tidigare lokalanställda som fortfarande hjälps ut ur Afghanistan av britterna. Men enligt Sarah de Jongs kontakter har så många som 200 personer i veckan fått hjälp ut den senaste tiden. Under en vecka i december så många som 400. När de är ute i tredje land, oftast handlar det om Pakistan, så får de bo på hotell.
UK government funded hotels where they stay to do the biometric processing.
När all administration är avklarad flygs de till Storbritannien. Enligt den brittiska regeringen flögs drygt 3000 tidigare lokalanställda dit mellan oktober och december i fjol. Samtidigt understryker Sarah de Jong att allt i britternas hanterande inte är perfekt.
We shouldn't romanticize anything that any other country is doing. Of course, we see long delays where people, for instance, have to wait for a long time in Pakistan. But
det har blivit stora förseningar. Många har fått vänta länge i Pakistan då man till exempel haft svårt att få fram bostäder till alla i Storbritannien. Men, konstaterar hon, de kommer i alla fall ut med livet i behåll.
Eventually they do make it to the UK or to the US or to Germany.
Till Storbritannien, och de som jobbat för till exempel USA eller Tyskland, de får också löpande hjälp att ta sig ut till ett liv i trygghet.
Okay, my name is Sascha Richter. I work for the Partnerschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte in Germany. It's an organization which helps local staff from Afghanistan.
Sascha Richter, tidigare soldat i de tyska styrkorna i Afghanistan, svarar. Hans organisation jobbar aktivt med att få ut tidigare lokalanställda, dels genom tyska myndigheter, dels på egen hand.
After August 2021 till now we evacuate 815 people.
Sen de där turbulenta dagarna i augusti 2021 när talibanerna tog makten har organisationen fått ut 850 personer på egen hand. Sascha Richter förklarar hur det går till.
Germany just give them visa when they are in Afghanistan and they are in danger in Afghanistan. So that is the
Tyskland ger enbart visum till personer som befinner sig i fara kvar inne i Afghanistan. Först gäller det att etablera en kontakt.
When we talk with them over phone or over email address.
Sen hjälper organisationen till med att fylla i alla nödvändiga papper.
We help them to fill out all the papers and when they get into the program.
Och man hjälper till ekonomiskt för att afghanerna ska kunna ta sig ut till tredje land. Väl där, säger Sascha Richter, får de sitt visum och kan flyga vidare.
Where they get the German visa and can fly out.
So there is a visa waiting for them when they have managed to get out of the country.
Yes.
Men även med det tyska regelverket hamnar människor mellan stolarna och därmed i livsfara. Ett exempel är att tyskarna enbart ger visum till lokalanställdas barn om de är under 18. En dotter som är 19 eller 20 har ingen rätt till visum trots hotbilden.
That excluded for example daughter which is 19 or 20 right now which for sure is in danger in Afghanistan.
Sascha Richters organisation har fullt fokus på att försöka ändra den regeln efter flera exempel på hur den ställt till det för familjemedlemmar.
We have some cases where the where the brother or the father was found from the Taliban and was hidden or killed then afterwards.
Mm. So the father or a brother of someone who managed to get out.
Yes, or who tried to protect the kids over 18.
Exempel på bröder och pappor till tidigare lokalanställda som valt att stanna med flickorna i familjen som är över 18 och därmed inte fått visum. Och som fått betala med sina liv. Dagen innan vi hörs har Sascha Richter haft möte med representanter för den tyska regeringen för att föra fram sina synpunkter om hur Tyskland hanterar de sista lokalanställda och deras släktingar som är kvar. En fråga som lever än på högsta politiska nivå i Tyskland.
Even in the Netherlands, for instance.
Precis som i professor Sarah de Jongs hemland, Nederländerna.
Just to take a smaller country as an example that perhaps feels a little bit closer to Sweden. The Netherlands didn't stop relocating people.
Ett litet land, precis som Sverige, men som fortfarande jobbar aktivt med att få ut ett hundratal tidigare medarbetare ut ur Afghanistan.
The Dutch government report every three months about the specific numbers in each category. So how many interpreters have we offered relocation to and how many of them are still in Afghanistan?
Var tredje månad redovisar den holländska regeringen hur vidarebosättningen av afghanerna fortskrider. berättar Sarah de Jong.
And yeah, they kept committing to those people, and the aim is just to get to a target of zero people in Afghanistan who are eligible.
Det tydliga målet i Nederländerna är att alla ska få hjälp och skydd. I en internationell jämförelse sticker Sverige ut, konstaterar Sarah de Jong.
So it is very unique to Sweden that there are these different phases and that these 50 people are still left behind. It definitely surprises me that the country, I myself come from the Netherlands, and the Netherlands and Sweden are countries that are often at the forefront of international human rights questions. So in that light, I think it's surprising that the Swedish government would be content with unfinished business, so to say, not resolving what arguably is an extremely small number of cases of people who have worked for Sweden, who are at risk because they have worked for Sweden, and who therefore should have the right to protection by Sweden through the means of resettlement.
Precis som Nederländerna, säger Sarah de Jong, har Sverige tidigare utmärkt sig som en tydlig försvarare av mänskliga rättigheter på den internationella arenan. Att man nu inte hjälper de sista afghanska lokalanställda som är fara på grund av deras arbete för Sverige. Ja, det är inte bara förvånande, tycker Sarah de Jong. Det är oansvarigt. Hon fortsätter.
It is not justifiable to treat different staff members of the same cohort in a different way due to when they applied for the scheme or whether they managed to be evacuated or not. You need to treat everybody in the same way and solely based on the level of threat that they experience.
But I mean, there is, the Swedish government is arguing, there is a way out through the UNHCR.
Jag påminner om det som Sveriges regering i olika sammanhang pekat på. Att det finns andra sätt att få sin sak prövad, via UNHCR till exempel. Men professorn håller inte med, av flera skäl.
First of all, it would require already for Afghans to be able to leave the country themselves and to apply outside of Afghanistan, for instance Pakistan or Iran, to the UNHCR.
UNHCR-vägen skulle innebära att lokalanställda skulle behöva ta sig ut ur landet på egen hand för att sen ansöka i något av grannländerna. Det är svårt och kan också vara farligt, och om man skulle lyckas så är väntelisterna till UNHCR extremt långa.
The waiting list are incredibly long.
Och tillägger Sarah de Jong, UNHCR prioriterar de mest sårbara, och från deras perspektiv betyder inte det tidigare lokalanställda unga män, trots hotbilden mot dem.
And finally, the UNHCR tends to relocate people who are seen as specifically vulnerable, which does not always equate to those people who are most at risk. So for instance, if you think about vulnerability, they may prioritize women and children, whereas, as we know, many of the Afghan locally employed staff members were young men who may now be in their 30s. So from a UNHCR perspective, they would not be prioritized.
Och fråga sig Sarah de Jong retoriskt.
I think the first question then to ask is how many people have arrived through that UNHCR scheme in Sweden since December 2021.
Hur många tidigare lokalanställda har kommit till Sverige via UNHCR sen Sverige slutade hjälpa inom ramen för en särskild insats i december 2021.
And how many?
I think it's zero.
Det här är Konflikt, om de afghaner som arbetat för och med den svenska staten. Och vi frågade Migrationsverket om det där sista som professor Sarah de Jong sa, om några tidigare lokalanställda i Afghanistan kommit till Sverige via FNs flyktingorgan UNHCR efter december 2021.
Och det där stämmer. Svaret är ett entydigt nej. Ingen tidigare lokalanställd har kommit till Sverige genom UNHCR de senaste 2 åren. Så den vägen verkar stängd.
Och det är ju den här vägen som bland annat Ann Linde pekade mot, alltså att före detta lokalanställda afghaner skulle gå eller kunde gå genom FNs flyktingorgan.
Så frågan återstår, är det stopp nu eller finns det andra vägar? Man har ju lyckats lösa det här tidigare, bland annat 2021, med ett särskilt regeringsbeslut. Då, hösten 21, så kom det skarpa uttalanden om vikten av att värna de tidigare försvarsanställda afghanerna, bland annat från nuvarande migrationsminister moderaten Maria Malmer Stenegard.
Vi har framförallt ett moraliskt ansvar. Det här är personer som nu är utsatta för mycket allvarligt hot på grund av att de har hjälpt Sverige och stridit sida vid sida med svenska förband. Och då är det vår skyldighet att sätta dem i säkerhet.
Så vi har sökt regeringen som under några veckors tid faktiskt bollat ansvaret mellan Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet.
Ingen verkar riktigt vilja ha den här frågan, men till sist landade den ändå i utrikesminister Tobias Billströms knä. Och Anja Sahlberg fick 5 minuter med honom på telefon.
Jag hörde Billström.
Ska vi köra igång direkt?
Det är bara att köra på en gång liksom.
Runt 50 av de 200 personer som jobbat för den svenska försvarsmakten i Afghanistan är fortfarande kvar i landet. Och de har ju en stor hotbild mot sig just för att de har jobbat för Sverige. Min första fråga är, varför hjälper inte Sverige dem och låter dem få sin sak prövad?
Ja, det är ju så att frågan om evakueringen och vidarebosättning av afghaner som har arbetat för Sverige är väldigt komplex. Den har hanterats under lång tid, under svåra förhållanden och av ett flertal olika myndigheter. Så jag kan därför inte uttala mig om det exakta antalet personer.
Okej, men enligt de uppgifter som vi har så finns det ändå, det har ju funnits listor och så vidare, det finns personer kvar som inte har fått hjälp att komma ut. Och vi har ju pratat med vissa om dem som säger att de inte får någon hjälp av Sverige. Vad har du för svar till dem?
Ja, bedömningen som gjordes när evakueringen ägde rum, den gjordes av ansvariga svenska myndigheter på samma sätt som flera andra länder gjorde i samband med talibanernas maktövertagande 2021. Och det var att det då fanns ett antal personer med akuta skyddsbehov som var i omedelbar behovet av vidarebosättning. Och inom ramen för den särskilda hjälpinsatsen så har Sverige också bistått de personer som arbetat för Sverige via den evakuering som genomfördes hösten 2021 och som sedan december samma år är avslutad. Och jag är den första att beklaga att talibanernas maktövertagande har lett till en politisk och säkerhetsmässig situation som är mycket svår. Men varken Sverige eller andra jämförbara länder kan i dagsläget påverka denna situation i någon större utsträckning.
Man kan inte påverka situationen, säger du, men vi har ju pratat och försökt att sätta oss in i hur andra länder har jobbat. Och både Storbritannien och USA och Tyskland hjälper ju fortfarande personer som har arbetat för dem inom någon period utifrån landet. När det gäller Storbritannien så handlar det om hundratals personer i månaden. Så varför har då ett 50-tal som jobbat åt Sverige fastnat?
Ja, det kan inte jag uttala mig om i detalj, därför att personer som vill söka skydd måste ju på egen hand ta sig ut ur Afghanistan. Det är inte möjligt att ansöka om uppehållstillstånd som kvotflykting eller att föreslå sig själv som kvotflykting i en ambassad. Men därmed så kan ju den som tagit sig ut ur Afghanistan ta kontakt med UNHCR som kan föreslå personer för vidarebosättning till en vidarebosättningsstat som till exempel Sverige.
Men du nämner UNHCR då, men då är det ju som du säger att man måste ta sig till ett grannland, till ett tredje land. Och det är ju en farlig och dyr resa ut, där experter också pekar på att tidigare lokalanställda inte är prioriterade av UNHCR trots hotbilden mot dem. Och vi har kontaktat Migrationsverket och de säger att ingen lokalanställd som har jobbat för Sverige har kommit hit via UNHCR efter december 2021. Så hur rimligt är det då att hänvisa till UNHCR?
Ja, eftersom det är så den svenska lagstiftningen fungerar på det här området.
Men Sverige har ju alltså tidigare, både 2014 och 2021, gjort särskilda insatser för att få ut lokalanställd personal ur Afghanistan. För att få till något liknande nu, för att hjälpa de sista som blivit kvar, krävs ett regeringsbeslut likt det beslut som togs den 15 augusti 2021. Då man bland annat tillfälligt tog bort kravet på att man måste bege sig till tredje land för att söka skydd. Och man möjliggjorde också för fler att vid Sveriges ambassad presentera sig som extraordinära fall i akut behov av hjälp. Detta var dock tidsbegränsat och dörren stängdes i december samma år.
om det är så att det finns en lista och det finns personer som sitter fast som har jobbat de facto åt Sverige. Sveriges regering har ju en möjlighet att genom ett regeringsbeslut, likt det som fattades 2021, hjälpa dem, vad vi har enligt våra uppgifter, 50 personer med familjer som är kvar, hjälpa dem ut så att de får sin sak prövad. Kan vi vänta oss att det kommer komma ett sådant beslut framåt?
Så varken UD eller något annat departement eller regeringskansliet kan välja ut personer för vidarebosättning, utan presentation för vidarebosättning kan endast göras av UNHCR eller i extraordinära fall av en utlandsmyndighet vad gäller en enskild person. Och UD fattar inte beslut i migrationsärenden, utan ärenden om uppehållstillstånd och vidarebosättning, det prövas och beslutas av Migrationsverket enligt utlänningslagens bestämmelser.
Mm. Men du hänvisar till UNHCR här. Betyder det att du ser på de tidigare lokalanställda som vilka skyddsbehövande som helst? Jag tänker, har Sverige inte ett särskilt ansvar för dem då de befinner sig i fara just för att de har jobbat för Sverige?
Som jag sa, det är inte UD som fattar beslut i migrationsärenden, utan det ansvaret ligger ju på Migrationsverket, utan vi måste skilja på.
Men det krävs ju ett regeringsbeslut likt det som fattades 2021.
Men vi har också ett ansvar uppdelat på oss i regeringen, och mitt ansvar som utrikesminister omfattar inte migrationsärenden och därmed inte heller de här ärendena.
Men du sitter i regeringen, det kommer inget regeringsbeslut vad du vet.
Som jag sa tidigare, det är viktigt att skilja mellan ansvarsområden som regeringens olika statsråd har, och utrikesministerns ansvar infattar inte Migrationsverket eller att hantera enskilda ärenden. Då måste jag gå. Tack så mycket. Hörs vi i något annat tillfälle. Tack. Hej då.
Hej.
Och vi ska avsluta det här programmet där vi började. I soffan i Norrköping hos tolken Nasrin. Hon som började jobba som tolk för den svenska försvarsmakten i norra Afghanistan när hon var 16 år.
Du har inte druckit ditt kaffe.
Ja, det är kallt nu, men
Nasrin Nors samtal med de tidigare kollegorna där från militärbasen i Mazar-e-Sharif påminner henne om allt hon själv gått igenom.
It brings back a lot of bad memories that I have.
När Nasrin var 19 slutade hon plötsligt som tolk för de svenska trupperna efter att en taliban hotat hennes familj. Vi vet vilka er dotter jobbar för, förklarade han för hennes mamma och pappa.
If I want, I can disappear you from here tonight.
Samma vecka lämnade Nasrin norra Afghanistan.
So it was a direct threat.
Hon hoppades få chansen när en grupp tolkar fick en fristad i Sverige i en första vända 2014. Nasrin var livrädd men reste ändå tillbaka till Mazar-e-Sharif och ringde upp en av de ansvariga på den svenska militärbasen. Hon ville be om ett möte.
Sen jag sa till honom att jag hörde att svensk försvarsmakten har bestämt att they will take the translators with them. And I was one of your translators. And my life is in danger still. I just want to get a chance to talk to somebody. Han var, I will try to see if I can fix a time to get you inside and give you a chance to talk to us. But after one week I heard in the news that Swedish Armed Forces has left the camp.
Den där känslan av besvikelse, den bubblar upp igen när hon nu hör sina två kvinnliga kollegors kamp för att komma till Sverige. Om jag blev hotad av talibaner för 10 år sedan, är det så mycket värre idag, säger Nasrin.
Women not getting help and how many of my colleagues, even men, they are left just like that. It breaks my heart because I know what they are going through right now. Every minute their life is in danger if they get to know.
Varje dag lever de i skräck. Själv sitter hon nu här i soffan i Norrköping. Det är 6 år sedan Nasrin Nor kom till Sverige. Men när hon väl fick chansen var det inte som ett tack för de faror hon utsatt sig för försvarsmaktens räkning under sina 3 år som tolk.
Jag kom här på jobbvisa och sen det var min kollegor som jag hade kontakt med. De fixade jobbvisa till mig att jag kom till Sverige.
Hon kom inte hit tack vare svenska myndigheters ingripande. Men tack vare sina kontakter med de svenska kollegorna där från militärbasen.
I'm grateful to those people who has come to my life to make it easier.
Afghanistan-veteranerna, de visste att hennes liv var i fara. Nasrin pratade engelska och hade en universitetsutbildning och det fanns jobb så de lyckades hitta en väg hit.
Annars skulle jag väl också bli kvar i Afghanistan nu. Och kanske död.
Och den där kontakten med de svenska Afghanistan-veteranerna har hon kvar. De har lärt henne alla vardagstricken.
Vad du kan köpa bra mat, bra pris, Blocket, köpa begagnat saker, second hand butik, allt.
Så om jag kan göra något litet för mina gamla vaktkollegor så ska jag göra mitt bästa, säger Nasrin.
I feel kind of not responsible, but I feel like if there is something I can do for my colleagues who are in Afghanistan, I would do my best.
Du har lyssnat på Konflikt som idag har handlat om de tolkar och andra lokalanställda som arbetade för den svenska insatsen i Afghanistan. Och vi som jobbade med det här programmet var Anja Salberg, Lotten Collin, producent var Ulrika Bergqvist, tekniker Jakob Gustafsson och jag heter Fernando Arias.